Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Varning! Det här avsnittet av Massmördarpodden innehåller sexuellt våld mot en vuxen kvinna och grovt dödligt våld mot barn. Är du minsta känslig, fortsätt inte lyssna. Kulan hade gått in i den lilla flickans huvud. Men trots det, trots att hon hade blivit skjuten i huvudet och bara var ett år gammal, så dog hon inte. Och nu fanns det inga fler kulor i revolvern. Flickan låg tryckt mot sin döda och våldtagna mammas kropp och lyftes upp och bars ut i badrummet. Kranen vreds på. Bakhåret fylldes. Drunkningsdöden var det som till slut tog den lilla flickans liv. Massmördarpodden Walker-massaken. Det här avsnittet är skrivet av David Oskarsson och det är uppläst av mig, Dan Hörning. Ljudsättning och klippning har gjorts av Emil Drugge. Den här historien utspelar sig i Osprey. Osprey är en ort belägen i Sarasota County i delstaten Florida i USA. Osprey är ett litet samhälle. Idag, år 2019, har Osprey cirka 6700 invånare. Orten är belägen på Floridas västkust. Närmaste större staden är Tampa. Det närliggande havet är klart blått. Och vart man än vänder sig syns pittoreska vita villor och enplanshus. I området finns även många restauranger och många av dem erbjuder fisk och skaldjur direkt från havet. Ordet osprey är engelska för fiskljuse som är en slags hökfågel, även känd som fiskhök. En snabb bildgoogling får orten Osprey att framstå som ett rätt mysigt ställe att vistas på. Men anledningen till att vi nu ska bege oss till orten i slutet av 1950-talet är allt annat än mysiga. Här i Osprey bodde 1959 familjen Walker. Den bestod av pappa Clifford Cliff Walker, 25 år gammal, mamma Christine Walker, 24 år gammal och deras två små barn. Den 3 år gamle sonen Jimmy och den blott 1-åriga dottern Debbie. Det äkta paret hade flyttat till Osprey ungefär 5 år tidigare, 1954, kort efter att de hade gift sig i Kalifornien. Cliff och Christine hade träffats när Christine gick på Arcadia High School i Kalifornien. Christine hade varit en mycket omtyckt tjej där, framförallt av skolans killar. Det var många som var förälskade i Christine. Hon hade både en figur och ett mycket socialt sätt att vara på som drog många manliga blickar till sig. Det var inte bara en, utan flera killar som hade friat till Christine innan hon till slut bestämde sig för att gifta sig med Cliff. Det finns uppgifter om att Christine aldrig slutade vara flörtig, även efter att hon hade gift sig. Men trots det tyder det mesta på att hon och Cliff hade ett lyckligt äktenskap. Cliff försörjde sig och familjen som lantarbetare åt en annan, mer välbeställd familj vid namn Palmer. Cliff tjänade $222 i månaden. Och det motsvarar ungefär 19 000 kronor i månaden i 2019 års pengavärde. Han fick dessutom sitt boende utan att behöva betala hyra. Familjen Walker levde inte flådigt, men de hade det tillräckligt bra. De var sociala och omtyckta i sitt område och anordnade ofta grillfester. Ett fritidsintresse Cliff hade var att jaga, bland annat vildsvin. Och jaktintresset delade han med väldigt många i Osprey på den här tiden. En artikel uppger att invånarna sällan lämnade sina hem utan att ta med sig ett gevär, för man visste aldrig när det kunde behövas. Cliff hade något av en cowboystil. Han bar ofta jeans med ett stort skärp, instoppad skjorta, boots och en stor hatt. Utöver jakt var friluftsliv överhuvudtaget något som Cliff drogs till. Sonen Jimmy ville bli cowboy, precis som sin pappa, när han blev stor. Den sista söndagen innan jul, den 20 december 1959, steg en man vid namn Don McLeod upp tidigt. Don var en god vän till Cliff Walker. Precis som Cliff bodde Don gratis då han också arbetade för familjen Palmer. Don och Cliff hade planerat att ses just denna morgon för att jaga vildsvin tillsammans. Don klädde sig varmt och körde hem till familjen Walker. Han var framme hos dem runt 5:30 på morgonen. Så fort Don hade klivit ur bilen anade han oråd. Det var helt nedsläckt i familjen Walkers hus. Det vore synnerligen olyckligt att fortfarande ligga och sova. Han var inte den som var morgontrött. Han var framför allt inte den som missade en avtalad tid. Kunde familjen ha rest bort någonstans utan att säga något? Don höll det för osannolikt. Även om Cliff plötsligt hade fått andra brådskande ärenden skulle han sagt någonting om det till Don. Don gick fram till dörren och kände på den. Dörren var låst. Han gick runt huset och provade bakdörren. Den var också låst. Don började bli riktigt orolig. Han misstänkte det värsta han kunde föreställa sig, att en gasläcka hade tagit familjens liv medan de sov. Don gick fram till ett av husets fönster och kikade in. Han kunde se en lampa som blinkade, som om det var glapp i den. Han plockade fram sin fickkniv och skar upp ett litet jacknätet på skärmdörren på husets baksida. Detta gjorde att han kunde kroka av dörren på insidan och få upp den. Han visste dock inte om den riktiga dörren bakom skärmdörren skulle vara låst eller inte. Dörren var olåst. Don klev in. Bakdörren ledde in i familjen Walkers kök. När Don slog på ljuset kunde han se Kristins bara fötter genom den inre dörröppningen i köket. Det såg ut som att Kristin låg och sov på vardagsrumsgolvet. I denna stund blev Don övertygad om att hans misstanke var riktig. Familjen hade avlidit till följd av en gasläcka. Men när Don kom in i vardagsrummet visade sig att det inte rörde sig om en gasläcka. Kristin låg på golvet. Bara några meter ifrån henne låg Cliff på rygg. Intill Cliffs fötter låg hans son Jim ihopkurad. Det var stora intorkade blodfläckar under deras kroppar. Skakad rusade Don ut ur huset. Han behövde kontakta polis och ambulans nu. Han hade kommit till Walkerhuset med en hästkärra på sin bil. Han insåg att det inte var det bästa fordonet att använda just i den här stunden. Han hoppade istället in i Cliffs jeep. Don körde iväg i ilfart till närmaste telefonkiosk. När han väl kom fram till den hade han inga mynt att använda. Han körde istället till en närliggande restaurang där en kvinna precis höll på att öppna. Restaurangen hade ingen telefon, men Don fick några mynt av kvinnan. Han skyndade sig tillbaka till telefonkiosken. Don ringde till Sarasota-polisen och sa att de genast behövde skicka hjälp till Osprey. Polisen i telefonen sa att Don behövde ringa till Sarasota County-polisens kontor istället. Lägg inte på luren, sa Don. Jag har inga fler mynt. Ni måste komma nu. De är döda allihop. Sarasota County-polisen var på plats kort därefter. De första som anlände var ett antal konstaplar och i gryningen kom polischefen Ross Boyer. Christine Walker på golvet i vardagsrummet hade blivit skjuten 2 gånger. En kula hade bara snuddat vid hennes skalp, men den andra kulan hade gått rätt in i toppen på hennes huvud och varit dödlig. Det fanns spår av att hon hade släpats från sonen Jimmys rum till vardagsrummet. Hon hade blåmärken i ansiktet efter att ha blivit slagen. En initial misstanke var dessutom att hon hade blivit våldtagen, förmodligen i sin sons säng. Cliff Walker hade ett ingångshål i hörnet av sitt högra öga. Kulan som hade träffat honom hade varit direkt dödande. Cliffs kropp låg precis innanför ytterdörren i husets tambur. Han hade fortfarande sin cowboyhatt på huvudet. Den lille 3-årige sonen Jimmy låg i en blodpöl vid sin pappas fötter. Spår av blod på golvet tydde på att han hade krypit upp mot sin döde pappas kropp samtidigt som förövaren hade skjutit honom i bakhuvudet, inte mindre än 3 gånger. Jimmy hade haft en godisklubba som han hade tappat. En artikel uppger att pojkens död förmodligen var mycket plågsam då han var vid liv så länge att han hann krypa hela vägen fram till sin pappas fötter, kura ihop sig till en boll och sen dö. Men var fanns den ettåriga dottern Debbie någonstans? Det hade inte ens Don McCloyd kunnat uppge för polisen när han hade kontaktat dem. Fanns det möjlighet att Debbie hade klarat sig? Hade hon befunnit sig någon annanstans när de fruktansvärda morden skedde? Dessvärre inte. Debbies kropp hittades i badrummet. Hon låg med huvudet neråt i ett vattenfyllt badkar. Dräneringshålet var tilltäppt med en strumpa. Debbie verkade ha dött till följd av att ha dränkts, men hon hade dessutom ett kulhål i sitt bakhuvud. Blodfläckar ute i vardagsrummet tydde på att hon hade legat vid sin mammas kropp när hon hade skjutits i huvudet, men sedan burits ut i badrummet för att dränkas. Debbie Walker hade bara haft en månad kvar till sin 2-årsdag. Hela Walker-familjen var brutalt mördad. Brottsplatsen var något av det värsta polischef Boyer någonsin hade sett. Grymheten i morden och sidosatt var polischef Boyer något så ovanligt som en polis som inte tålde åsynen av blod. Han hade tidigare svimmat vid olika tillfällen på grund av denna fobi förut. Men Walker-massaken var någonting som skulle hemsöka honom i resten av hans liv. Vid tillfället hade polisen inte någon egen fotograf som kunde dokumentera brottsplatsen, varför de gav 2 reportrar särskilt tillstånd att ta hur många bilder de ville, förutsatt att samtliga bilder tillföll polisen och att de tillsammans kom överens om vad som skulle publiceras eller inte. Men vad var det egentligen som hade hänt? Vilka var omständigheterna kring det fruktansvärda massmordet på familjen Walker den 19 december 1959? Efter ett intensivt polisarbete med analys av brottsplatsen och förhör med anhöriga och andra Osprey-bor i närheten av familjen Walkers hem blev detta till slut den officiella rekonstruktionen av händelseförloppet. Lördagen hade varit hektisk för familjen Walker. Det var mycket som skulle fixas och donas med innan jul. De började dagen tidigt med att åka till IGA, ett närliggande snabbköp, för att handla mat. I butiken småpratade Christine med butiksägaren Thelma Tillis. Tillis berättade att Christine var upprörd för att Cliff hade råkat i bråk några dagar tidigare. Christine hade även tagit upp saken med Cliffs mamma och med skräckblandad oro utbrustit, citat, "din son kunde faktiskt bli ihjälslagen." När Christine tog upp det hela med Tillis i butiken var hon dock sparsam med detaljer. Efter att ha handlat mat åkte familjen vidare till Altman Chevrolet, en bilhandlare, där de provkörde en ny bil av modellen Hudson Jet. Bilen var grön med vitt tak. Familjen hade länge diskuterat att skaffa sig en ny bil. Därefter åkte de vidare till butiken Johnny's Hardware, där de köpte smågodis, kakor och dryck till barnen samt ett paket cigaretter till Cliff. Cliff rökte cigarettmärket Cool. När dagens shopping var avklarad åkte de vidare hem till Don McCloyd och hans fru Lucy. När Cliff och Don begav sig ut på en spontan jakttur i Cowpenslow stannade Christine, Lucy och barnen kvar och umgicks. När Cliff och Don kom tillbaka lastade de Cliffs jeep med boskapsfoder som Cliff behövde i jobbet. Därefter skulle familjen hem. Cliff skulle ta jeepen medan Christine och barnen åkte i deras vanliga familjebil. Men precis innan barnen och Christine skulle ge sig av började barnen tjata om att de ville åka med sin pappa i jeepen istället. Och det fick de. Men då skulle de åka lite tag efter mamma Christine, eftersom Cliff och Don höll på att lasta jeepen med foder. Don och Lucy undrade om inte Cliff och barnen ville stanna ett tag, men när Cliff insåg att klockan redan hade blivit 16 på eftermiddagen tyckte han att det var god tid att även de begav sig. Cliff och barnen hoppade in i jeepen och började köra hemåt. De åkte ungefär 15 minuter efter mamma Christine. "Vi ses, farbror Donald", ropade 3-åriga Jimmy till Don från jeepen. Don skulle aldrig glömma den här sista repliken han någonsin fick höra från en medlem i Walker-familjen. Det var ungefär 20 minuters resväg mellan Dons och familjen Walkers hem. Christine var då förmodligen hemma igen cirka 16.05. Något man vet är att Christine inte parkerade bilen där hon brukade. På grund av detta har det givetvis spekulerats i att det var en annan bil på tomten som upptog den vanliga parkeringsplatsen. Detta har dock inte kunnat fastställas med säkerhet. Och vad är anledningen till det? Ni lyssnare som även har hört avsnittet om Burger Chef-massaken minns säkert hur polisen som var först på plats i det fallet inte tog hänsyn till kriminaltekniska detaljer och i den vevan förstörde ledtrådar på marken, som till exempel hjulspår. Och exakt samma sak hände även i det här fallet. Och där vi nu befinner oss i händelsernas tidslinje är det öppet för spekulation om Kristin gick in i huset ensam eller med sällskap. Om det stod en bil parkerad på tomten kan det även ha stått en eller flera personer där som pratade med Kristin och sen följde med henne in. Men det man vet säkert är i alla fall att Kristin gick in i huset i lugn och ro utan några konstigheter och hängde av sig sin handväska på en krok. Situationen kan inte ha varit hotfull då hon därefter började packa upp matvaror och ställde in dem i kyl, frys och skafferi. Walker-familjen hade fått ett julkort av McLeod-paret som Kristin nu ställde ovanpå kylskåpet. I det här laget antar man att det varit ytterligare en eller flera personer i huset. Det troligaste utifrån den mångåriga utredningen som har gjorts är att det bara var en till person förutom Kristin där. En man. Denna fortsatta beskrivningen av händelseförloppet kommer förutsätta att Kristin nu är ensam med en man i sitt hem. Mannen gör någon slags hotfullt närmande mot Kristin, troligtvis av sexuell natur. Kristin försöker lämna huset, men blir överfallen på verandan och slagen i ansiktet. Kristin och mannen hamnar återigen inne i huset. De brottas och slåss med varandra. En av Kristins klackskor ramlar av. Hon får tag i den och slår förövaren mer än upprepade gånger. Man skulle senare hitta blod på klacken som inte tillhörde Kristin eller någon annan av familjemedlemmarna. Av ej klarlagda omständigheter hamnade Kristin och mannen till slut i den lille sonen Jimmys säng där mannen höll fast och våldtog Kristin. Därefter sköt han henne med pistol. Som tidigare berättat snuddade bara första kulan i toppen av hennes huvud men den andra gick direkt in i huvudet. Mannen tog ett örngott från en av kuddarna i Jimmys säng och använde det för att torka upp blod. Han tog sedan en filt och torkade med den bort blod från Kristins ben. Därefter greppade han hennes ben och drog ut Kristins kropp i vardagsrummet. Det vore rimligt att anta att Cliff och barnen borde ha varit hemma redan för ett tag sedan det här laget. Men det var först vid 16.35 som de anlände till huset. De hade nämligen stannat till vid en bensinstation på vägen för att fylla på bildäcken med luft. När de klivit ur bilen var Cliff den som först gick in i huset. Han antar att han blev skjuten omgående. Han hade knappt hunnit innanför dörren när en kula gick in i hörnet av hans högra öga och dödade honom omedelbart. Han måste dock ha kommit en bit in i huset för polisrapporten pekar på att han föll baklänges och landade på rygg. Den treårige sonen Jimmy kom in i huset efter sin pappa. Han sköts med ett skott i bakhuvudet och ramlade ihop på golvet. Han sköts sedan två gånger till i bakhuvudet men han kröp mot sin pappas kropp. Lilla ettåriga Debbie var den som kom in i huset sist. Hon hade antagligen hunnit fram till sin mammas kropp under tiden som förövaren sköt hennes bror. När Debbie kurat ihop sig vid sin mammas kropp gick förövaren fram till henne och sköt Debbie i huvudet. Skottet var dock inte dödande och detta är någonting som måste ha märkts tydligt för mördaren. Att Debbie fortfarande rörde på sig, skrek och grät. Man resonerar som så för att mördaren därefter bestämde sig för att lyfta upp Debbie, bära ut henne i badrummet och dränka henne i bakaret. När hela familjen var död gick mördaren ut ur huset, låste efter sig och tog sig från platsen. Det låter anmärkningsvärt att mördaren skulle ha låst efter sig, som att han skulle ha tagit med sig nycklarna till huset. Vi har dock inte stött på några rapporter om att husnycklar blivit stulna. Det kan dock vara så att huset hade dörrar som kunde självlåsa som man tryckte in en spärr eller dylikt innan man stängde dem. Massmordet var ett fullständigt mysterium. Rörde det sig om någonting personligt eller hade en eller flera galningar utfört de brutala morden? Som ett mysterium betraktat hade brottsplatsen ett antal intressanta ledtrådar. Nämnas kan bland annat ett blodigt avtryck från en cowboystövel i vuxenstorlek som varken tillhörde Cliff eller Kristin. Man hittade även ett cigarettpapper som inte var märket Cool, det som Cliff rökte. Cliff rökte dessutom också maskinrullade cigaretter. Det fanns även ett blodigt fingeravtryck på en av kranarna i badrummet där lilla Debbie hade mördats. 7 stycken 22-kalibriga tomhylsor låg utspridda i huset. 2 skott mot Kristin, 1 mot Cliff, 3 mot Jimmy och 1 mot Debbie. Tomhylsorna bar alla spår av distinkta skrapmärken skapade av själva vapnet. som rätt vapen hittades skulle vara lätt att koppla det till massmordet. Det hittades också spår av sperma på Kristins underkläder. Anmärkningsvärt var även att det hade stulit saker från Walker-familjens hem. Cliff och Christine hade haft sitt äktenskapscertifikat inramat bakom glas på väggen i vardagsrummet, men det var borta. Förövaren hade även tagit Cliffs fickkniv och hans cigaretter. Men mest intressant av allt var nog att en av Christines mest värdefulla klenoder var borta. Hennes cheerleaderuniform från high school. Eller rättare sagt, som det heter på engelska, hennes majorettuniform. Ett klädesplagg som liknade en cheerleader bär, men majorett indikerar att det rör sig om en uniform som har använts i marschorkester. Christine älskade denna uniform så pass att den rent utav ett av hennes favoritsamtalsämnen. Hade hon gäster på besök vill hon alltid hitta en ursäkt för att plocka fram den. Hon hade haft en ordentligt ihopvikt i en träkista. Hon såg mycket fram emot att Debbie en dag skulle bli så stor att hon själv kunde bära den. Men detta klädesplagg var nu stulet, med stor sannolikhet av samma person eller de personer som hade utfört massmordet. Utöver majorettuniformen saknades även ett antal vanliga vardagskläder. Två skjortor, en kjol, en blus, ett par byxor och en snusnäsduk. Dessa kläder hittades dock några månader efter massmordet. De låg i ett skjul, beläget cirka 3 kilometer från familjen Walkers hem. Kläderna var nedblodade. Blodet var från familjen Walker. Mördaren eller mördarna hade använt dessa kläder för att torka av sig och sedan dumpat dem i skjulet. Det var alltså inte kläder som offren hade haft på sig när de mördades. När fakta hade lagt samman och diskuterats av utredningen var man inställd på att massmordet inte hade utförts av en främling. Tvärtom, man trodde att det rörde sig om någon som hade känt familjen mycket väl. En av huvudanledningarna till detta var att barnen faktiskt mördades. Varför skulle förövarna känt att det var nödvändigt att döda barnen om det inte var för att barnen faktiskt hade kunnat identifiera gärningsmannen? Att saker av privat natur som äktenskapscertifikatet och majorettuniformen hade stulits tyckte polisen också pekade på att det var någon med en personlig relation till familjen som låg bakom det hela. Idag vet vi att saker av det här slaget kan stjäla som mördare för att bli troféer med menton som kan få mördaren att minnas sina handlingar. Men det här massmordet skedde 1959, långt innan gärningsmannaprofilering och allt som hör den vetenskapen till. En av de tidigaste teorierna som polischef Boyer och många med honom hade var att mördaren i själva verket var en älskare till Christine. Någon som hade haft en längre relation till henne och till slut fått nog för att han inte hade kunnat leva det livet han ville med henne. Att det alltså skulle handla om en mörk svartsjuke situation och ett passionsmord. Det skulle även framkomma att Christine hade haft 2 stycken missfall samma år som massmordet. Och att ortsbor i Osprey hört att hon frågat runt efter tips på hur man kunde genomföra aborter själv i hemmet. Det spädde naturligtvis på älskare teorin. Och man höll det för sannolikt att Christine hade gjort sig av med sitt ofödda barn när hon visste att Cliff inte var pappan. Och kunde det möjligtvis ha utlöst hennes potentiella älskares raseri? Faktum är att det aldrig har kunnat fastställas med säkerhet att Christine hade haft en älskare och hennes närmaste har alltid tillbakavisat påståenden av det slaget. De anhöriga hävdade att de hade sårats mycket av både rykten och tidningsskriverier om att Christine skulle ha varit någon sorts nymfoman som låg runt med allt och alla. Christines syster, Novella Cascarella, sa följande till tidningen The Herald Tribune i april 2013. Citat. Alla sa att Christine var en hora. Jag vet inte om det spelar någon roll i det stora hela, men jag vill att folk ska veta att min syster var en ren, fin och godhjärtad tjej. Novella säger vidare att om Christine hade släppt in en främling i sitt hem hade det inte varit för att flörta och förföra utan för att hon var uppfostrad till att vara en leende och vänlig själ som ställde upp på andra människor och ville allas bästa. Kort efter massmordet, samma förmiddag som polisen kom till brottsplatsen, blev familjen Walkers gode vän Don McLeod, han som hade hittat familjen efter morden, polisens huvudmisstänkte. Don fick utstå ett hårt förhör redan samma dag som kropparna hittades. Han satt då tillsammans med en polis vid namn Max Smiley i dennes bil precis utanför brottsplatsen. När de pratade klart sa Smiley att bästa Don följde med till stationen för ett lögndetektortest. Väl på stationen sattes förhöret med lögndetektorn igång. Don fick frågor som: vet du om Kristin har våldtagits? Har du någonsin skjutit ett barn med ett 22-kalibrigt vapen? Har du någonsin dränkt någon i ett badkar? Don klarade testet galant och fick lämna polisstationen tidigt på eftermiddagen. Om det är något så hör bara av er, så är jag här på 5 minuter, sa Don och åkte hemåt. Den närmaste tiden efter massmordet, slutet på 59 och början på 60, valde polisen att fokusera på män med kopplingar till familjen Walker, deras anhöriga, vänner eller vänners vänner. I synnerhet de som hade rykten om sig att vara alkoholister som kunde ta till nävarna i olika situationer. Det här ledde ingen vart. Men det skulle dyka upp spår i fallet, många spår, och vi ska nu titta lite närmare på ett av de mest kända. Faktum är att massmordet på Walker-familjen tangerar ett av de internationellt mest kända familjemassmorden någonsin. I november 59, alltså ungefär en månad innan Walker-massaken, bröt sig 2 män in i ett ödsligt beläget gårdshus i staden Holcomb i Kansas. Männen i fråga var Perry Smith och Dick Hickok. Huset tillhörde familjen Clutter, bestående av mamma och pappa Clutter och deras 2 barn. Perry Smith och Dick Hickok hade fått höra att i Clutter-familjens hus skulle finnas ett kassaskåp med $1,000. Men det skulle visa sig att de bara hade fått höra tomt prat. Det fanns inga kassaskåp och det fanns inga pengar. Men det som kunde ha slutat som ett misslyckat inbrottsrån slutade istället som ett massmord. Mördarna Smith och Hickok lämnade Klattergården och var på flykt ända fram till den 30 december 1959 då de greps i Las Vegas. Så var det då kopplingen till massmordet på familjen Walker. Smith och Hickok hade synts till i Florida nära Osprey mellan den 16 och 20 december. Och det här enligt flera ögonvittnen som hörde av sig till Sarasota County-polisen efter att de gått ut i tidningen Herald Tribune med bilder på Smith och Hickok och bett allmänheten höra av sig om de nyligen hade sett de här 2 männen. Och detta alltså efter att Smith och Hickok hade gripits, helt enkelt för att polisen ville veta om de 2 hade varit i Florida då Walker-massaken och Clutter-massaken liknade varandra. Smith och Hickok erkände morden på Clutter-familjen men nekade till att även ha dödat familjen Walker. Självklart kan tyckas, men kunde polisens bevisning peka på någonting annat? De 2 mördarnas fingeravtryck matchade inte några avtryck som hade hittats i familjen Walkers hem. När polischef Boyer och hans stab senare gjorde en kartläggning av Clutter-mördarnas flyktresa verkade det inte ens som att de hade kört igenom Sarasota County trots vittnesuppgifterna som hade kommit in. Smith och Hickok-spåret blev kallt, men vi kommer för anledning att återkomma till det i slutet av det här avsnittet. Massmordet på familjen Clutter ligger till grund för inte bara en av världens mest kända true crime-böcker utan en av 1900-talets mest erkända verklighetsbaserade romaner. Boken i fråga heter In Cold Blood, skriven av den banbrytande författaren och dramatikern Truman Capote. In Cold Blood är en bok av en sån magnitud att den ofta ingår i den amerikanska skolans självklara litteraturstudier tillsammans med klassiker som Räddaren i nöden och Dödssynden. In Cold Blood blev en berömd film 1967, den heter Med kallt blod på svenska. Och 2005 kom filmen Capote, i vilken vi får följa författaren, spelad av Philip Seymour Hoffman, när han håller på och skriver In Cold Blood, som till stor del baseras på Capotes egna samtal med de 2 mördarna. Berättelsen om Clutter-morden Smith, Hickok och Truman Capote kommer att få sina egna avsnitt i Massmördarpodden senare. Men nu åter till Walker-massaken. I maj 1963, nästan 4 år efter morden, hörde en man vid namn Harlan McCall av sig till Sarasota County-polisen. Och han ville prata om Walker-massaken. Han var nämligen övertygad om att hans kusin, Curtis McCall, var den som hade bragt familjen Walker om livet. Det skulle visa sig att Curtis McCall, som var 21 år gammal vid massaken, var en gammal pojkvän till Christine. Enligt Harland hade Curtis och Christine haft ett hemligt av- och påförhållande ända fram till den ödesdigra eftermiddagen 19 december 59. Harland berättade bland annat att Christine själv hade dykt upp hemma hos Curtis mamma ungefär 2 veckor innan massmordet och frågat efter Curtis. Vidare utredning skulle få fram fler intressanta detaljer om Curtis McCall. Han var känd som något av en bråkstaka med ett risktagande beteende. Han ägde en 22-kalibrig pistol och han hade ett förflutet kantat av flera våldsamma utbrott. Vidare kunde kusin Harland berätta att Curtis hade blivit ett vrak sedan Walker-massakern. Han var nervös hela tiden. Han hade blivit smal som ett skelett eftersom han hade slutat äta. Tidigt 1960 togs Curtis McCall in av polisen för förhör. Han skulle, som så många före honom, få genomgå ett lögndetektortest. Curtis klarade av att svara på alla frågor han fick utan något utslag för lögn. Alla frågor utom en. Och den frågan var som följer. Har du undanhållit information från polisen rörande Walker-morden? Det fanns dock inte alls tillräckligt stark bevisning för att hålla kvar Curtis och han släpptes. Tidningsartikeln som är källan till informationen om Curtis McCall är från december 2005 och den avslutas med att konstatera att när man skrev artikeln hade man ingen aning om var Curtis McCall uppehöll sig någonstans. Det var som att han var spårlöst försvunnen. På Brinks Avenue i Sarasota bodde en man vid namn Stanley Mauk som arbetade med att läsa av elmätare hemma hos folk för en elleverantör. Stanley var en till synes vanlig man som trivdes med sitt jobb och tyckte om att småprata med de familjer han kom hem till. Stanley hade fru och 2 barn. På fritiden tyckte han om att spela golf. Men denne till synes vanlig man skulle bli ytterligare misstänkt i Walker-massaken. Stanley Mauk led av någon odefinierad form av psykisk ohälsa. Vi har inte kunnat hitta någon särskild diagnos, men det vi vet är att han bara några månader innan Walker-massaken sökte hjälp hos en psykiatriker för att bli av med sina återkommande och oförklarliga tankar på att mörda hela sin familj. Stanley Mauk kom till Sarasota County-utredarnas kännedom när de fick höra från kollegor på Sarasota Police Department att de höll på att utreda ett annat mystiskt fall. Några månader innan Walker-massaken hade en 22-årig student vid University of Florida, en Chandler Stephens, blivit mördad i sin lägenhet. Chandler hade hittats med händer och fötter bundna bakom ryggen och med huvudet helt inslaget i silvertejp så att endast hans näsborrar och öron var otäckta. Chandler hade utsatts för brutal tortyr med kniv innan han slutligen fått sin hals avskuren och avlidit till följd av blodförlust. Mordet blev känt som mumiemordet på grund av tejpmasken som Chandler Stephens hade försetts med. Sarasota Police Department hade Stanley Mauk som en av de misstänkta i mumiemordet då Chandler Stephens lägenhet var ett av hans stopp för mätaravläsning. Sarasota County-utredarna blev väldigt nyfikna när de fick veta att även Walker-familjens hem ingick i Stanley Mauks rutt. Men det kom aldrig fram någon solid bevisning mot Stanley. Han dog av en hjärntumör, 63 år gammal, 1997. I samband med Stanleys död gjordes en intervju med hans fru Mary Mauk som sa att hon inte visste om att Stanley hade varit misstänkt för Walker-morden. Hon bedyrade dock att Stanley hade blivit mycket upprörd när han läste om morden i tidningen och att han kunde minnas Walker-barnen Jimmy och Debbie från att ha varit hemma hos dem och jobbat. Mary fortsatte med att förklara att Stanley hade varit en man med väldigt mycket ångest, men hon var 100% övertygad om hans oskuld. Det finns ytterligare en misstänkt i Walker-fallet som är värd att nämna. Och när vi ska titta närmare på honom rör vi oss tillbaka till Osprey, bara till några kilometer från familjen Walkers hem. För den här misstänkte var nämligen en granne. Grannen hette Wilbur Tooker. Han var 1959 en 65 år gammal pensionerad järnvägsläggare. Faktum är att han var familjen Walkers närmaste granne. Wilbur hade varit en regelbunden besökare hos familjen sedan de flyttade in. Men hans besök blev mindre och mindre uppskattade, i synnerhet av Christine. Wilbur Tooker var nämligen en tafsande snusgubbe som var helt betuttad i Christine. Kristins syster Novella har sagt att Kristin en gång konstaterade att, citat, det enda sättet att stoppa Wilbur på skulle vara med en kula. Ändå hade Kristin fått nog av Wilburs tafsande och enträgna försök till att få henne i säng. När Cliff kom hem från jobbet den kvällen hade hon berättat för honom hur Wilbur höll på. Cliff hade blivit fullkomligt rasande och vissa källor uppger att han rent utav hade lust att döda Wilbur. En vän ska dock ha pratat honom till rätta och fått honom på andra tankar. Men Cliff sökte i alla fall upp Wilbur Tooker och förklarade att han inte längre var välkommen hos dem då han, citat, inte kunde bete sig som en gentleman. Wilbur höll sig undan familjen Walker efter det. Men en vän till Wilbur vid namn William Hosmer har berättat för utredarna att Wilbur aldrig slutade prata om Christine och var helt besatt av henne. Hosmer berättade även att Wilbur en tid efter Walker-massaken besökte familjen Walkers tomt ungefär 2 gånger i veckan för att, som han själv sa, säkra motbevis ifall han skulle anklagas för något. Och exakt vad dessa motbevis ska ha varit framgår inte i någon källa. Utredarna började kartlägga Wilbur Tookers alla steg och handlingar under morddagen den 19 december 1959. Det skulle visa sig att Wilbur inte hade något som helst alibi mellan klockan 16 och 17, alltså tiden för massaken. Men ändå blev det inget mer med Wilbur Tooker i spåret. Det fanns ingen bevisning. Av vad det verkar var Wilbur inget mer än en kuf med en sexuell besatthet av stackars Christine Walker. Och kanske försökte Wilbur hitta på sätt att få sig själv att framstå som märkvärdig efter de hemska morden. Wilbur dog på ett sjukhus för krigsveteraner i Bradenton i Florida i mars 1963. Den sista allvarligt misstänkte i Walker-massaken är ytterligare ett steg närmare den mördade familjen än grannen, men inte fråga om geografisk närhet. När familjen Walker begravdes några dagar efter morden skedde det i staden Arcadia i Florida. Stora delar av både Cliffs och Christines släkt var på plats. En person i den tidigare skaran var Cliffs kusin, Albert Walker. Han skulle bli känd för alla anhöriga som närvarade vid begravningen. Han var en av dem som grät och snörvlade allra högst. Albert svimmade till och med hela 2 gånger. Familjemedlemmar har i kontakt med utredare sagt att de tror att Albert bara fejkade sitt beteende. Det har även framkommit att Albert var en vilde, i synnerhet i det avseendet att han inte var någon som spottade i glaset. Familjemedlemmarna påpekar att Albert kunde supa som ett svin. Flera släktingar spekulerade dessutom i att Albert var hemligt förälskad i Christine. Cliffs bror, Clarence Walker, är den som håller tillbaka allra minst när han pratat med utredaren om Albert. Clarence Walker ska ha sagt följande. Albert är en sån person som skulle kunna ha utfört ett brott av det här slaget. Albert Walker själv har alltid förnekat brott och bedyrat sin oskuld. Han har gråtandes sagt följande till tidningen Herald Tribune när han pratade om Cliff. Fan, när man var så nära som vi var mer som bröder än kusiner. Cliff är en av de finaste killarna man någonsin kan träffa. Det var en sån chock för mig att någon skulle vilja göra något sånt här mot honom. Men det finns flera underliga omständigheter kring Albert Walker och hans beteende. Inte minst dagen efter morden den 20 december. Albert hade åkt från Wauchula till Osprey den dagen. Enligt vad han själv hade sagt skulle han besöka Cliff för att prata om en julfest med honom. En julfest som Cliff skulle anordna hemma hos sig. Men det här stämmer inte alls, för vi vet att familjen Walker hade planer på att fira jul hos släkt i Arcadia. När Albert anlände i Osprey den dagen hade han släppt av en vän vid en pub kallad Ohio Bar. Därefter hade Albert kört vidare till en närliggande bensinstation, klivit ur bilen och gått fram till 2 män som stod där. En av dessa män har uppgivit för polisen att Albert såg riktigt sliten ut. Att han hade röda ögon och att det såg ut som att han hade haft en tuff natt. Och Albert hade frågat männen, ursäkta, vet ni var någonstans Cliff Walker bor? Och det var en ytterst absurd fråga, sett till att den kommer från en kusin till Cliff som inte bara varit hemma hos Cliff på ett otal olika grillkvällar utan dessutom har bott hos honom och hans familj i flera månader efter att ha slutfört sin militärtjänstgöring 58. En av männen hade redan fått höra att Cliff och hans familj hade hittats mördade. Han berättade detta för Albert och eskorterade honom sedan till Walker-familjens hem. Väl där hade Albert fått en hysterisk gråtattack, lutat sig över motorhuven på Kristins bil och bankat med nävarna på bilen. Men trots allt det här fanns det ingen som helst konkret bevisning mot Albert Walker. I september 1962 sökte utredarna upp Albert Walker på nytt, mer än 2 år efter massakern. Han arbetade på en gård i Ridgely, Tennessee, där han dessutom bodde tillsammans med sin 17-åriga flickvän, Johnny Rainey. Polisen pratade med både flickvännen Johnny och hennes bror. Båda kunde berätta att Albert ofta hade pratat om Walker-familjen, men underligt nog nästan aldrig nämnt Christine. Johnny berättade vidare att Albert alltid blev märkbart upprörd när ämnet kom på tal, och inte minst när han pratade om hur lille Jimmy hade krypit upp till sin döde pappa medan han blev skjuten till döds. Det här sista var någonting som utredarna reagerade starkt på. Hade den informationen verkligen publicerats i någon tidning? De började gå igenom artikel efter artikel om Walker-massaken, men kunde inte hitta en enda artikel som så specifikt beskrev att det här hade hänt. Det enda som stod i tidningarna var att Jimmys kropp hade hittats hopkurad vid sin pappas fötter. Albert fick genomgå ett lögndetektortest. Och det klarade han utan problem. 1987 var Walker-massaken fortfarande under utredning. Vid den här tiden hade utredarna börjat inse att lögndetektorerna, speciellt lögndetektorer från tidigt 60-tal, var fullkomligt värdelösa. Det hölls ett möte för alla som arbetade med fallet där det konstaterades att de inte kunde fortsätta sitt arbete med förutsättning att lögndetektortesten sa någonting som var 100% sant. De såg inte ner på själva tekniken i sig, men nu, över 20 år senare, hade apparaterna utvecklats något enormt och var mer tillförlitliga. Till detta möte kallades en man vid namn Ellis Denham som hade arbetat med fallet ända fram till 1975 då han hade gått i pension. När han nu, 12 år efter att ha lagt fallet på hyllan, tillfrågades vem som hade varit hans bäste misstänkte, tvekade inte en sekund när han svarade. Albert Walker. Albert kallades in till Sarasota County Sheriff-kontoret för att genomgå ett lögndetektortest för andra gången, men nu med modernare och bättre utrustning än tidigare. Albert var samarbetsvillig och kom till kontoret på avtalad tid. Han kopplades till apparaten och utfrågningen började. Lögndetektorn gav inte ett enda utslag som visade att Albert Walker skulle ha ljugit. Tidningen Herald Tribune, som har varit en stor och viktig källa för det här avsnittet, uppgav 2012 att utredningen för Walker-massaken nu var uppe i hela 587 stycken misstänkta. Hur många av dem som idag 2019 är helt avskrivna är oklart. Det enda som kan sägas är att de misstänkta som ni har fått höra om här är de viktigaste, i alla fall vad allmänheten känner till. Men berättelsen om Walker-massaken är inte helt slut än. Som de allra flesta lyssnare vet så lever vi idag i en tid då många gamla fall till slut får sin lösning tack vare DNA. Och de med gott minne kommer säkert ihåg att polisen hittade sperma i Walker-familjens hem. 2004 skapade Florida Department of Law Enforcement, alltså delstatspolisen, en DNA-profil utifrån sperman som hade hittats 45 år tidigare. Denna blev inom kort redo att matchas mot DNA från utredarnas huvudmisstänkta i Walker-massaken. Herald Tribune skrev samma år att det här var ett ypperligt tillfälle för både Albert Walker och Don McLeod att rentvå sig själva en gång för alla. Om deras DNA inte matchade den nya DNA-profilen skulle det betyda ett genombrott. Inte bara för dem, för att slutligen bli friade från alla misstankar, utan även för anhöriga som fortfarande sökte svar och för utredarna som enträget fortsatte arbeta mot en lösning på fallet. I samma artikel stod det att Don McLeod mer än gärna ville bistå med sitt DNA och Albert Walker också. I april 2006 hade båda låtit sig topsas och testerna genomfördes. Don McLeod matchade inte gärningsmannens DNA. Och det gjorde inte heller Albert Walker. Båda männen och deras familjer samt ytterligare släkt och vänner till familjen Walker har uttryckt sin glädje över det här. Men varje uttalande om hur skönt det är att veta att det inte var Don eller Albert genomsyras av en besvikelse över att fallet fortfarande är olöst. 2012, 6 år senare, fattade utredningen ett beslut som ingav nytt hopp om att Walker-massaken skulle lösas. De två mördarna som hade befunnits skyldiga till klattermassaken, Cold Blood-mördarna Dick Hickok och Perry Smith, skulle grävas upp för DNA-testning. Utgrävningen ägde rum i december 2012, men de inblandade i fallet var tydliga om att det skulle ta sin tid, för de här båda männen hade legat döda och begravda sedan de blev avrättade 1965. Christine Walkers syster Novella sa följande till Herald Tribune i april 2013. Jag vet att det var Hickok och Smith som gjorde det. Jag vet det. Snuten har en magkänsla. Och jag vet att det är så i mitt hjärtas hjärta. DNA är bara en formalitet. Den 13 augusti samma år, över 8 månader sedan utgrävningen, kunde Herald Tribune rapportera vad utredarna hade kommit fram till. DNA-proverna från Dick Hickok och Perry Smith gick inte att matcha med DNA från Walker-massaken. Många av de anhöriga till den mördarfamiljen fnyser åt det här. De är fortfarande övertygade om In Cold Blood-mördarnas skuld. I samma artikel som DNA-resultatet rapporterades säger Wendy Cascarella, Novella Cascarellas dotter, alltså Christine Walkers systerdotter, följande. Det går inte att bli besviken när man ändå inte förväntar sig något. Jag har spenderat lång tid med att jämföra Walker och klattermorden. Jag visste redan då vilka som dödade min moster, farbror Cliff och mina två kusiner. Det var Smith och Hickok. Christine, Cliff, Jimmy och Debbie kommer aldrig att glömmas av familjen som älskade dem och som respekterade dem för dem de var. De kommer alltid att finnas i våra hjärtan. Slut citat. Walker-massaken är sommaren 2019 fortfarande ett olöst massmord. Massmördarpodden finns på Facebook och gärna in där och likea och prata om fallen med mig och manusförfattarna. Det finns en Patreon för Massmördarpodden. Om du tycker att podden är värd mer än 19 kronor i månaden så kan du gå in på patreon.com, söka upp Massmördarpodden och välja en summa du vill donera per avsnitt. Det tackar vi väldigt mycket för. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så jag är ganska lätt att hitta. Tack till David för manuset och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.